Hej och välkomna till Digitalterapi, en podd med och av oss från Note Experience. Här talar vi ut om allt digitalt, högt, lågt, pixlar, BSE-kurvor och idag om EUs nya regelverk kring cybersäkerhet för internet som kommer inom kort. Jag heter Fredrik Markus, kallas FM, 30 000 år i branschen och idag har vi med oss Lisa Lundin, jurist, consultant manager och director på Note Cybersecurity and Law. Stämmer detta, Lisa?
Det gör det. Hej!
Välkommen!
Tack!
Vem är du och berätta lite om din bakgrund?
Mm. Jag heter Lisa då, som sagt, och jag är konsultchef på Knowit, cybersäkerhet och juridik, eller cybersecurity and law som vi kallar oss. Där är jag också director som det heter, vilket är en konsultroll då, helt enkelt, en seniorkonsult. Jag är också jurist och jag har jobbat med juridiken kring informationshantering, om man nu kallar det lite slarvigt, sen mitten av 00-talet. Så det börjar bli ett antal år helt enkelt i det här facket.
En ganska ny profession ändå. Det kunde man inte göra för 30 år sedan.
Det stämmer precis. Det är inte, när jag började då runt mitten av 00-talet så var det ju egentligen, ja, men det handlar väldigt mycket om upphovsrätt och liksom avtalsfrågor. Nu har det hunnit bli lite helt annat helt enkelt.
Mm. Vad skulle du säga att vi vill tala om idag?
Mm. Nej, men idag tänker jag att vi ska prata om någonting som kallas för The Digital Decade. Och det är helt enkelt en stor satsning från EUs sida som jag tror kommer förändra egentligen hela regelverkssidan när det gäller data och IT. Där det ju har varit väldigt få regleringar hittills, men när det nu kommer då omfattande lagstiftning skulle jag säga. Mm. Och som jag nämnde här tidigare så har jag ju kikat på det här området i ett tag nu, sedan mitten av 00-talet, och det har aldrig kommit någonting motsvarande lagstiftningsmässigt skulle jag säga, utan här kommer en riktig game changer i juridiska termer då för oss som jobbar med digitalisering och innovation på IT-området då.
Och det är ju en ganska stort block med prylar. Det är inte bara ett par saker. Sådär. Man har ju tidigare snackat om GDPR och det har ju hänt saker. Från att när jag började 95 kan man säga att det var nästan laglöst och inga regler som omfattade någonting egentligen. Och sen in en bit in, som du säger, på 2000-talet så börjar det komma regler. Och det är ju inte regler som har kommit för att det är kul eller för att man vill. Man behöver ju lagar på nätet precis som man behöver i övriga samhället. Säger du något om det?
Mm. Nej, men jag kan ju bara hålla med. Nu är det ju så att liksom, så som vi lever idag så lever vi ju lika mycket. Så att säga. Vi går ju lika mycket på gatan som vi rör oss på nätet. Mm. Och då är det ju så att i det samhället som vi har så har vi ju reglerat väldigt mycket och har många regler som gäller för det vanliga livet som vi gör då ute på gatan om vi vill. Mm. Men det som händer på nätet är inte särskilt reglerat. Eller det är åtminstone så inte så känt att det är reglerat. Och det kan vara lite spretigt också.
Mm. Så att om man tänker sig att alltså grundproblemet är ju egentligen, jag stod runt 2006 och 2007 och visade upp just slides på, man snackar på de här stora internetdagarna eller vad de hette, och Sime och sådär, och stod och just och sa att här ser man hockeystickkurvan på utveckling på nätet och här ser man lagarna, titta, de hänger inte med och reglementet hänger inte med. Så nu försöker man hänga med.
Precis.
Och då var det då att lagarna på nätet då kontra vanliga lagar och inom säkerhetsbranschen så jag talade med Patrik Fällström från Netnode och han sa att de hade en teknikskuld egentligen som gjorde att liksom, det var inget bra. Teknik var gammal och det behövde uppdateras och det behövde anpassas för dagens liksom, möjlighet för att inte kunna hackas eller vara compliable och sådär. Och han snackar om teknikskuld. Skulle du säga att det finns en sorts lagskuld eller regelverksskuld? Vad säger du om det?
Ja, men det tycker jag man kan säga. Självklart så är det ju så att det finns regler och lagar som gäller liksom, i vanliga livet så att säga och på nätet på samma sätt. Men det har ganska länge varit så att det har varit en liten brist kan man säga på regler som specifikt handlar om den digitala kontexten. Det är som sagt, med hänsyn till hur viktig den delen är för oss idag, så är, skulle jag säga att det finns en regelverksskuld. Det är många aspekter av det vi gör varje dag som inte alls är reglerat. Mm. Eller som är reglerat på ett väldigt otydligt och okänt sätt. Mm. Och så, som kanske då inte heller skyddar oss som konsumenter till exempel i den utsträckning som vi hade varit skyddade om vi hade liksom inte varit i den digitala kontexten.
Så det är många som bryter mot regler kanske utan att veta om det ens. Så, för att det är så otydligt och inte känns...
Absolut, man vet inte om att det är reglerat. Eller så väljer man att ta en risk att inte följa regelverket för att konsumenten vet inte om att det är reglerat.
Mm. Ingen upptäcker det liksom. Mm. Hur ska man nå de här målen då? Om det finns... Kommer en massa nya regler och grejer. Hur ska man nå de här målen? Hur har man tänkt sig göra EU?
Mm, precis. Då kanske jag ska gå tillbaka till att förklara vad det här Digital Decade går ut på egentligen. Och då är det ju så att EU har ju en 10-årsplan för åren 2020 till 2030. Och det här är en av de mest prioriterade områdena som EU jobbar med just nu. Vid sidan om den gröna omställningen och det säkerhetspolitiska läget kan man säga, så är det här i topp. Och vad det handlar om är ju egentligen att göra ett lyft, försöka komma i kapp. Som vi sa tidigare så är ju det finns en reglering, en regelskuld, eller man ligger efter helt enkelt. Det är lite vilda västen när det gäller regler på den digitala, den digitala kontexten. Och det här vill man ändra på, och därför så gör man då en väldigt ambitiös satsning på att både uppdatera befintliga regelverk, de som faktiskt finns, men som kanske är från mitten av 90-talet eller någonting och inte helt aktuella. Och det vill man också komplettera med ett stort antal andra regler som då tar sikte på det som kanske är lite nytt med den digitala kontexten jämfört med den verklighet som finns utanför då. Och det jag skulle säga om det här, den här satsningen är dels att den är väldigt stor då. Det är kanske runt 90 olika regelverk som man antingen ser över eller skapar helt nya. Och det finns en röd tråd i det här. Och det är ett sammanhållet program. Och vad man vill uppnå från EU:s sida är ju helt enkelt flera saker förstås. Men det man vill är ju att ge en boost till EU när det gäller digitalisering och innovation. EU ska bli en ledande, eller fortsätta vara en ledande dataekonomi. Så man vill bygga en grogrund för företag och startups, stora som små, att kunna fortsätta med att digitalisera och utveckla nya innovationer. Men det är väldigt tydligt att man också vill att det här ska ske lite mer utifrån ett perspektiv som tar hänsyn till människan. Mm. Och människan i centrum är en viktig princip för den här, liksom den här satsningen. Mm. Så att det helt enkelt ska se att tanken är att digitalisering och innovation ska ske för människans skull. Och med våra fri- och rättigheter då i centrum helt enkelt. Mm. Så att det är mycket av det här liksom regelverken som kommer nu. Det handlar om att lite få in alla i follan så att säga. Att vi ska gå mot samma mål och att den digitala värld som vi vill ha inom EU präglas av våra grundläggande värderingar som vi faktiskt delar.
Mm. Coolt. Och hur kommer det här, när de här reglerna är på plats eller börjar rullas ut? De började väl komma redan, de har kommit några redan, eller hur?
Det stämmer, absolut. Det här satsningen började ju redan för ett par år sedan, så att säga. Så att nu börjar vi ju se de första regelverken som träder i kraft och ska genomföras.
Precis, det var förra månadsskiftet tror jag, det var den 25 som kom det några. Och sen så kommer det rulla ut framåt under många år, nya. Hur kommer det här, om man tänker sig, vi talar ju lite brett sådär om lagar som kommer och sådär. Men hur kommer det här att påverka oss som privatpersoner, branschen som du och jag jobbar i, någon sorts IT-bransch och företag och offentlig sektor? Det är en ganska stor fråga här.
Mm. Nej, men jag tror ju själv att det här kommer att påverka oss mycket. Det har ju som sagt varit underreglerat, tycker jag då, tidigare. Och det betyder ju att när man introducerar nya regler så händer det ju saker såklart. Det finns saker som vi behöver förhålla oss till oavsett vem vi är i det här systemet. Och om man ser det, jag tror att det kommer upplevas som att det både är dörrar som öppnas, nya möjligheter genom att liksom, nya liksom, affärsmodeller till exempel kommer att bli tillgängliga. Men det kommer också vara dörrar som stängs. Och på kort sikt så tror jag att vi kommer att uppleva, väldigt många av oss i branschen i alla fall, kommer att uppleva att det, man får lite GDPR-ångest igen, höll jag på att säga. Mm. Den här GDPR-paniken som många fick för ett par år sedan. Mm. Compliance-ångest, helt enkelt. Mm. Det är många fler regelverk som man behöver ta hänsyn till och också då utvärdera om man möter eller inte och anpassa sin verksamhet efter. Men när den vågen lägger sig, när den här compliance-ångesten hanteras, så tror jag att vi kommer att se att vi är i en, liksom en, att det finns möjligheter här. Mm. Många av de lagstiftningsförslag som kommer upp, till exempel när det gäller att tillgängliggöra data, de drivs ju på därför att det här är någonting som vi behöver för våra företag, för de som vill göra liksom innovationer med utgångspunkt i datamängder, så behöver vi öppna upp och liksom öppna möjligheten att göra det här. Mm. Och det kanske blir den andra vågen då. Efter compliance-ångesten så kanske man ser möjligheterna i det här.
Det är väl också så att det här är mycket, mycket mer omfattande än det GDPR-grejen. Det här är mycket större och många fler saker egentligen. Så att det gäller att inte vara rädd för, utan det gäller att ta till sig det och läsa. Så det är inte så, om man letar själv, som jag gjorde inför det här programmet, så får man en hyfsad uppfattning ganska snabbt om man läser ett par olika artiklar. För man märker att folk har varit medvetna den här gången om att vanliga människor ska kunna läsa det, eller vanliga människor, men nej, att man ska kunna ta sig igenom det, att det inte blir de här, ungefär som du vet, men när man rollar sig i någon service så ska man scrolla 43 sidor och så trycker man okej. Okay. Det är ingen som läser det där, utan det här är till för att läsas och förstås och se vad som kommer, är det så? Känner du att man har tänkt lite så på det?
Det tror jag. Och där skulle jag säga också att en av de här vägledande principerna, kan man säga, i det här Digital Decade-programmet är ju just att det ska vara lättillgängligt för alla.
Ja.
Att då talar man ju framförallt om digitaliseringen, att alla ska få liksom del av de möjligheter som digitaliseringen ger. Men där finns det ju också en medvetenhet i att då behöver vi också berätta om vilka rättigheter man har, vilka skyldigheter som liksom andra har och vad de här olika regelverken innebär. Mm. Så att det finns en förhoppningsvis då, tanke kring att det också ska vara lite pedagogiskt. Kanske också att man har varit lite bättre den här gången på att framhålla vad what's in it for you. Så att säga, vad kommer du att få ut av det här? Nämligen då att det blir en tryggare digital värld egentligen, kan man väl säga. Och mer, lite mer rättvis kanske också i vissa avseenden.
Av de här 90 olika regelverken, är det något du skulle vilja ta upp och säga specifikt att det här är?
Jag tror att det som har fått mest uppmärksamhet, det är ju kanske den kommande AI-förordningen då. Det är ju världens första, tror jag, regelverk som faktiskt tar sikte specifikt på AI-tekniker.
Mm.
Och där är det ju, och det har ju också varit ett regelverk som man har drivit fram väldigt hårt. Det är väldigt omfattande och har förhandlats igenom på väldigt snabbt med hänsyn till hur stort det är. Det är ju ett regelverk som verkligen är till för att både främja innovation.
Mm.
Vi vill ha AI-teknik. Det är jättebra. Det kommer lösa stora samhällsutmaningar. Det kommer att bygga europeiska företag för framtiden. Men det finns också en väldigt tydlig baksida och risker med tekniken. Mm. Och det AI-regleringen är ute efter här, AI-förordningen är ute efter, det är ju just att, så att säga, hålla tillbaka de negativa delarna och lyfta det positiva.
Jag läser just nu Elon Musks memoarer av Walter Isaacson, som har skrivit tidigare biografier, heter det, om Steve Jobs och Leonardo da Vinci, två ganska skilda figurer kanske, men och nu om Elon Musk. Elon Musk bygger ju hela sitt rymdbolag egentligen för att man ska kunna fly till Mars. Just när EU-lagstiftningen har pajat, eller AI-lagstiftningen har pajat, eller AI-na tar över. Han är ju lite sådär, han är ju lite sensationsmakare kille sådär också. Men vi får se om han får rätt, eller om EUs nya regler tar och reglerar AI-na. Vad jag förstod också, så skulle de reglera AI-na i framtiden när de blir sentienta. Det är lite space att alltså när AI blir medvetna om sig själva så måste de också ha en sorts medborgerliga rättigheter och sådär. Har du satt in jättemycket av det och expert på det, Lisa?
Just det tror jag ligger lite längre fram. Men däremot så är det ju så att det är väldigt tydligt att det är AI-regelverk som nu kommer fram. Och det är inte bara ett regelverk ska jag säga, utan det är ett paket egentligen. Men om man tittar på AI-förordningen så är det ju... Man kan ju ana att de som har liksom satt sig ner och skissat på det här förslaget har ju tittat en del på dystopisk framtidsfilm och liksom, tittat på vad som skulle kunna gå snett, vad vi kan tänka oss kan gå snett. Det är inte så svårt att hitta exempel på det.
Nej, men det är inte de första reglerna som rullas ut, utan det där får man se när det händer.
Jo.
Om det någonsin händer. Så det ska man vara ödmjuk kring också, även om man är science fiction-kille.
Precis.
Eller tjej.
Exakt så.
Det här ska vara kärnan i EUs framtid, så att det är ganska stora grejer. Vad säger du om det?
Jo, det är det absolut. Och det är också en anledning till varför det är så högt prioriterat. EU vill ju göra en satsning på digitalisering, eller fortsätta satsningen på digitalisering, kanske man ska säga. Och det är ju för att det är det här som vi kommer att jobba med i framtiden, som är framför sig. Mm. Det är ju europeiska jobb. Och sen handlar det ju också om att det finns väldigt stora... vinster med att liksom digitalisering, om man tänker sig, men hälso- och sjukvården, äldreomsorgen, alla tänkbara branscher kommer ju ha nytta av det här. Så att, förutom att det kommer vara, vi vill vara en dataekonomi med fokus på den här typen av innovation och företag, så är det också sånt som kommer att hjälpa till i väldigt många andra branscher. Och sen är det ju också så att utöver de ekonomiska aspekterna så är ju liksom en säker, trygg digital värld. Det är väldigt centralt för EU också från ett säkerhetsperspektiv.
Mm.
Det vill säga, vi ska kunna vara autonoma i förhållande till andra delar av världen. Det är också viktigt utifrån att EU är ju ett, liksom en grupp av länder som förenas av en gemensam bild av till exempel mänskliga rättigheter.
Mm.
Och det är för att vi ska kunna behålla det även in i framtiden när vi blir allt mer digitala, så behöver ju det... Du behöver få ta plats. Och det här är ju ett sätt att göra det då.
Mm. Superintressant detta. Och sen så, vad jag förstår, en stor grej som är på, inte tapeten nu, som borde varit på tapeten väldigt länge, är ju den gröna omställningen som jag har sett och läst om inom de här grejerna nu när vi talar om det. Så att, är detta en nyckelfaktor i en grön omställning att få det här på plats?
Jag skulle säga det, och det, jag ska också säga att det är så man ser på det på EU-nivå. Det finns utöver då den här satsningen på The Digital Decade, så har man ju också en satsning som kallas för The Green Deal, som just handlar om hållbarhetsfrågorna och klimatomställning, eller klimatförändringar.
Mm.
De här två programmen går hand i hand. Det finns en växelverkan mellan dem, där man har identifierat att digitalisering är ju en nyckel för att vi faktiskt ska klara den gröna omställningen av samhället.
Mm.
Det går inte att göra utan digitalisering och innovation. I alla fall inte med bibehållen livskvalitet.
Nej. Och sen så har jag en fråga här som heter, jag kanske redan har besvarat det, men du får säga som du vill. Men varför behövs då allt detta?
Men jag skulle säga att det behövs därför att det är... Som sagt, området har varit underreglerat under lång tid. Vi som konsumenter, om man tittar på oss närmast, av digitala produkter och tjänster, vi använder de här tjänsterna varje dag i våra liv. Och vi har också släppt in dem väldigt långt in i våra hem, till exempel om man pratar om IoT-produkter. Vi har gjort det lite utan
att... Internet of Things, säger
jag
här.
Ja, precis, exakt. Och det har vi gjort lite utan att tänka så mycket på hur sårbara vi blir när vi gör det. Det finns ju en massa möjligheter och bra saker med den här digitala tekniken som vi vill ha. Samtidigt så öppnar vi upp för olika typer av sårbarheter. Så en av anledningarna till varför det här behövs är ju just för att skydda oss som konsumenter, som medborgare. Och också för att vi då ska undvika avarter och de negativa sidorna av en potentiell teknikutveckling.
Mm.
Vi kan ju också se exempel i andra delar av världen på där man kanske inte har samma inställning till mänskliga rättigheter, där man också använder tekniken som finns ju.
Du tänker på ansiktsigenkänning?
Till exempel.
Mm. Mm.
Och där är det ju, det leder ju till resultat och en typ av samhälle som vi kanske inte vill ha inom EU. Och för att stävja det så vill man då helt enkelt gå ut och berätta att det här är våran variant av den digitala världen, ska vara trygg, rättssäker, utgå från mänskliga rättigheter.
Men, och jag kan uppleva mig själv som, det finns ju något som kallas trädkramare. Träd, jag är lite stockholmare sådär, ursäkta. Men så skulle jag säga att det finns internetkramare. Så att liksom, man har varit positiv kring internet och alla möjligheter som finns och inte sett några baksidor. Och sen när det har gått ett antal år av den här digitaliseringsvågen som har varit väldigt stark och snabb senaste åren, så börjar man se baksidor också. Håller du med om det?
Ja, men det håller jag med om. Absolut.
Och då behövs lagarna ännu mer?
De behövs.
Eller regler.
Precis, och de behövs ju för att skydda oss, men de behövs ju också för att spelreglerna ska vara tydliga. Ja, därför att det är ju trots allt så att vi vill inte sluta med digitalisering och innovation. Vi vill att det ska gå till på det sättet som leder till det samhälle vi vill ha. Och då är det ju viktigt att vi berättar vilka regler som långsiktigt ska gälla för de som ska utveckla nya tjänster och produkter, så att de vet det. Så att det är en annan sak som jag tycker är positiv med den här regelverksvågen, om man nu får kalla det så. Det är ju att det skapar en stabilitet, förutsebara villkor för de som vill ge sig ut och utveckla tjänster och produkter.
Det här är det du har att förhålla dig till när du skapar den här tjänsten som du hade tänkt. Då kan du titta i det här regelverket och så vet du hur det blir.
Precis så.
Om vi tar den här grejen med USA och Europa då. Har du någonting att säga om det?
Precis, och där är det ju så att en del av den här Digital Decade-satsningen är ju också internationellt samarbete med det man då kallar för like-minded countries. Och där är ju USA ett av de samarbetsländer som EU har valt. Och nu är det ju så att USA har en helt annat regelsystem, kan man säga. De har ju inte regler på liksom federal nivå på samma sätt som vi har på EU-nivå. Så det, samarbetena är kanske inte i första hand kring det juridiska så. Men däremot så är det så att det finns en ambition och vilja att samarbeta. Och det finns också ganska många delstater i USA eller stora företag i USA som väljer att titta på det vi gör inom EU och egentligen frivilligt eller på då delstatsnivå göra motsvarande eller liknande. Men då utifrån en amerikansk kontext såklart.
Det här, det är ju, det vi har stött på lite tidigare var väl det här med datalagring, att man ska, och just de här AI, när man tränar AI så hamnar datat i USA ofta och så, för att det är ChatGPT amerikanskt och så. Är det så farligt då att det står i USA, om man tänker sig som en vanlig person, varför är det så farligt? Det kan väl vara lika säkert i USA som det är i EU? Eller är det protektionism vi talar om här?
Jag tänker när det gäller de här frågorna så är det ju viktigt att man själv gör en bedömning av vad som är viktigt för mig. För vissa verksamheter så är det ju så att det är en viktig fråga. Och kanske till exempel för mig som konsument kanske det inte är en jätteviktig fråga. Så att jag tror att här är det ju väldigt viktigt att man vet vad man gör så att man kan ta ställning till om det är viktigt eller inte i det sammanhanget.
Men folk har väl blivit mer medvetna om man tänker sig just att många av de här tjänsterna som är gratis, man tänker sig Metas tjänster där man då lägger upp bilder eller berättar vad man gör eller visar att man är på kalas eller ett nytt barn fyller år. Det är ju någon sorts ömsesidig grej där, att du betalar med data liksom och vi tar reda på saker om dig, och det tänker man inte, eller i början så tänkte man inte med det, man tänkte vad fantastiskt, allt det här är gratis. Och förstod kanske inte att det jag egentligen ger dem är mer värt för dem än vad jag får ut av den här tjänsten.
Precis, och där tänker jag att det är nästan en awareness-fråga. Att det är ju, jag hade en ekonomiprofessor en gång som sa att there's no such thing as a free lunch, brukar man prata om.
Nej, precis.
Och det är ju så även i den här kontexten. Är det gratis så betalar du med din data, lite så. Och det kan ju vara helt okej. Man kan ju tycka att det är helt okej. Och i vissa fall så tycker man inte att det är helt okej. Men att veta om att det finns en sån liksom ekonomisk modell är ju viktigt att vi gör det.
Vi tror att vi har vaknat upp också som konsumenter och börjat förstå den här affärsmodellen bättre, skulle jag säga. Olika programvaror eller stora företag, man tänker sig Apple, Google, man tänker sig programvaror som Slack som vi använder och sådär, och Microsoft. Tycker du att de vaknat till och inte, i början kände jag att de var lite sura att vi bestämde. Som till exempel kom Apple ut med en ny telefon igår som de släppte, som har USB-C istället för deras egna kabel då, som de har gjort som ingen annan kan använda. Och nu så kan man använda en kabel och ladda upp sin läsplatta och sin telefon och olika liksom Android eller ja, vad man nu har. Det är ju en EU-regel egentligen, så att folk förstår det. Och jag blir ju jätteglad över att jag kan använda en kabel för att både ladda min dator och min telefon, oavsett om de är samma märke eller inte. Säger de det? Där kan vi se ett konkret faktiskt exempel på det.
Det finns många sådana exempel skulle jag säga. Det där är ju väldigt konkret för oss, för att man står ju där med de här sladdarna hela tiden. Men det finns ju ganska många regelverk som pekar också på de största aktörerna som ofta är multinationella bolag. Där ju EU och EU-kommissionen liksom försöker få dem att anpassa sin verksamhet till den europeiska kontexten. Av flera skäl kan man väl säga. Och det finns flera regelverk inom det här Digital Decade-paketet som också specifikt riktar sig mot de allra största. De som till exempel har mer än 45 miljoner europeiska användare till exempel, finns det särskilda regelverk för och så. Så att det finns ett antal.
Ja just det, det är precis. Det finns någon sorts threshold. När de är över en viss storlek så drabbas de av lite hårdare regler. Är det någonting du tycker vi har glömt kring det här? Det är väl ganska mycket kanske. Man kan tala i timtal om det här, men är det någon specifik grej du brinner för som du tycker vi inte har talat om?
Men, och det är väl kanske just det här med att det, jag tror att det är viktigt att man känner till att det nu är förändringar på gång. Och att anledningen till att de här förändringarna kommer är inte för att man bara vill att det ska bli jättejobbigt för alla företag till exempel.
Och att därute. Alla jurister ska få jobb.
Exakt. Utan det handlar om att det finns en, kan man säga, en berättigad oro för att teknikutvecklingen ska få en mörk sida som man då vill stävja. Mm. Samtidigt som det handlar om att det i grund och botten är så att våra politiker som ju faktiskt har beslutat om de här sakerna, de vill ju oss väl. De vill att den digitala kontexten ska vara trygg och säker. Och utgå ifrån det som vi ju egentligen har bestämt oss för är grunden i vårt demokratiska samhälle, nämligen mänskliga fri- och rättigheter. Det kan ju ibland kännas lite långsökt när man tittar på varje enskild bestämmelse. Men jag skulle gärna vilja ändå påminna om att det är det som är poängen. Mm. Plus att det är inte så att man vill hindra innovation. Tvärtom så är det så
man vill skapa regler,
man vill skapa regler så att innovationskraften kan ta fart. Mm. Så att man vågar vara innovativ för man vet vad som gäller.
Och att regelverket är tydligt och enkelt att förhålla sig till.
Precis, och att det kommer vara någorlunda samma då. För att är det oreglerat eller spretigt reglerat så är det ju större risk att någonting ändras som gör att du då inte kan fortsätta med den roliga affärsidé du hade. Mm. Bättre då att veta att det här är grundplåten så att säga, och det är samma regler för alla.
Mm. Om man ska runda av lite och sammanfatta lite, så här, hur ska man tänka nu som myndighet, företag och kanske även som privatperson? Och hur mycket kommer min verksamhet i framtiden att behöva anpassas? Eller när jag bygger nya saker, hur mycket, liksom, har du några tips?
Tipset är ju alltid att det i grunden handlar om att veta om att någonting är på gång. Att vara lite påläst kring de här olika regelverken som kommer. Och också om att då tänka efter före, som jag brukar säga. Det är ju så att mycket utav det som blir jobbigt om man jobbar med compliance-frågor till exempel, det handlar ju om att man inte har tagit höjd för vilka regler man behöver uppfylla när man har börjat till exempel utveckla någonting. Och det är ju ganska många som någon gång har träffat på en jurist i slutet av en process när man har tagit fram någonting häftigt och sen får ett nej från juristen. Och det är inte roligt för någon. Det är inte roligt för juristen. Det är inte roligt för den som har lagt ner massa tid och energi och kraft i att ta fram någonting. Så att tipset är ju där att tänka efter före och prata med en jurist eller någon annan som kan de här regelverken kring vad behöver du tänka på. Liksom be om en heads up. Så att det inte kommer sist. Mm. För att det, då är det ju oftast svårare att
riva upp
och anpassa. Mm. många gånger så handlar ju regelverken om i någon mån sunt förnuft och också att man ska kunna dokumentera då vad man har gjort.
Mm.
Och har man med sig det från början så kan man ju ofta undvika de stora hindren och liksom göra det man tänkt i alla fall, fast kanske på ett lite annorlunda sätt.
Men avslutningsvis, du är positiv, du tycker det här är bra från din synvinkel som jurist då?
Jag tycker det är jättebra, och det har ju dels att göra med att jag tycker att det har varit underreglerat, men också därför att jag tycker att det är bra att det finns tydliga regler som skapar en jämn och liksom samma regler för alla, någonstans man kan utgå ifrån.
Just det, level the play field.
Exakt så.
Så att då tackar vi Lisa Lundin för att du kom hit. Du får nog komma hit lite längre fram sen när det kommer mer regler och hur de rullas ut och hur de mottas och svara på mer saker. Men tack för att du kom hit.
Tack själv.
Och lycka till.
Tack.
Talk to the thing.